liksom mycket nostalgi. Jag har ju inte varit här på jättelänge, utan det var nog snarast när man var på tonårsläger och sånt. Och ändå så känner man igen sig. Det är väldigt häftigt. Och dessutom att vara på vackra Gotland. Det är jättemysigt. En del av er som vet att jag är faktiskt här ibland också i helt andra sammanhang och kör båt, men då är det någonting helt annat än kyrkliga aktiviteter. Men jag, ja, vi kan prata om det på fikat sen. Det tar lång tid, säger Lena. Precis. Jag ska ju hålla mig till orättvisorna, brukar det ju vara då. Vi har den här uppdelningen i familjen då, att Lena sköter visor och jag sköter orättvisor, så brukar hon uttrycka det i alla fall. Jag tycker det är lite dömande, skulle man kunna säga. Men det är ändå ett ämne som engagerar mig. Och som Kristina sa, jag har jobbat på Diakonia. Jag har jobbat på andra organisationer också. Jag har i, ja, det är nästan svindlar lite, i över 25 år hållit på att arbeta med bistånd och framförallt inriktning på väpnade konflikter. Mycket kring också hur företag kan bete sig i väpnade konflikter. Och även jag, just nu då så jobbar jag för svenska fackföreningar och svenska exportföretag i en, några av er var ju med igår kväll där, men i gränsområdet mellan Angola, Kongo Kinshasa och Zambia, som är ett område som är väldigt rikt på rikedomar. Det kommer väldigt mycket pengar in där och det finns väldigt mycket fattiga människor som också då inte får del av rikedomarna och inte del av de här pengarna som strömmar in heller. Och där finns det mycket att prata om när man ger sig in på området orättvisor. Och jag är ganska färgad av att jag så sent här nu som i juni kom tillbaks. Vi fick avbryta faktiskt ett fältuppdrag som var planerat att vara längre på grund av den här hemska Ebola-epidemin som är i området. Och då blev det som att om man är europé och har ett svenskt pass så får man transport och hjälp att ta sig hem, medan människorna som bor där drabbas ännu värre. Men nu ska vi ge oss in på ändå att prata om friheten i Kristus. Och jag tänkte börja med predikotexten från Markus evangeliet, andra kapitlet, verserna 23-28. Det är när lärjungarna och Jesus ut och går. En sabbat tog han vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna: "Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Evajatar var överstepräst, och han åt upp skådebröden som ingen annan än prästerna får äta, och gav också till dem som var med honom." Och Jesus sa till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten." Amen. Det här är ju häftigt. Vi hör ett referat av ett samtal här och en dispyt också som äger rum för 2000 år sedan. Alltså bara för att ge lite perspektiv. Det är alltså när vi i Sverige precis har lärt oss att smida järn lite sådär, lite försiktigt ur myrar och sånt där. Inte stora fina gruvor upp i Svappavaara och annat. Och det är nästan 500 år kvar tills vi kommer att lära oss bygga vikingaskepp och handla lite grann och lära oss att världen är lite större än vad den är här. Och ändå så känns ju det här samtalet ganska aktuellt. Det är nästan som man skulle kunna ha med i någon av de här dokusåporna på tv när olika kändisar rycker ihop. Vem är det egentligen som är förrädaren här på slottet? Eller vem är det som borde röstas ut på örådet på Robinson? För det som händer, det är ju att det är några personer som har jättehög status som ser några personer som har lägre status i samhället och man ska visa för dem att de inte är lika coola. Vi kan vara ganska säkra på att det här samtalet inte sker privat heller. För fariseerna, framförallt när det här händer, vill ju trycka till Jesus. Man får chansen att visa att den här besvärliga predikanten, man får ju sätta honom på plats liksom. Och då vill man nog gärna att det ska synas och höras, så att antagligen inte så att man söker upp honom lite diskret på fältet, utan man väntar då tills det är många som lyssnar. Och vilken chans de har fått att peka finger till Jesus. Dina lärjungar följer inte lagen. Det är du som är deras ledare. Det är du som är deras lärare. Vilken usel och dålig och ogudaktig lärare det är ju egentligen vad de talar om. Och som sagt, att det ska höras och synas att de hittade minsann att så här ska det ju vara. För medan det här samtalet är ju en del av en större kamp om vem som har tolkningsrätten om att vara finast, vem som har rätten att vara mest gudstrogen. Är det eliter i samhället på den tiden eller är det Jesus? Om vi gör ett litet referat här så kan vi ju säga att lärjungarna som har följt med Jesus har ju verkligen gjort en liten resa i samhället. Går vi tillbaks lite grann i tiden så vet vi ju säkert att det inte var så jättelänge sedan som jag tror att jag är skyldig till, på tal om det här att peka finger. På stör ej-läge, och sen har jag några i släkten som får ringa igenom, och det gör de ibland. Min mamma ringde en gång mitt när jag satt i direkt sändning i TV4, det glömmer vi fortfarande inte. Ja. Så ja, ni ser, vi är inte ofällbara. Men som sagt, varför är det så viktigt då att man ska trycka till Jesus? Jo, men för han har ju varit jättecool. Alltså det är ju inte så jättelänge sedan i tiden när de går igenom det här sädesfältet som Jesus gjorde vatten till vin. Dessutom ganska gott vin, säger ju en del av dem som var där och testade det. Och dessutom så samlade han ju tusentals människor upp i Galileen. Och när alla blev hungriga så fixade Jesus mat åt allihopa. Det fisk och bröd, och det blev till och med över. Så hade det varit idag kunde man säga att Jesus faktiskt trendade i samhället då. Det var många som ville följa Jesus. Det var riktiga tider det. Men nu är det lite tuffare. Just när det här händer så har ju Jesus retat upp eliten i samhället istället då. Och han har blivit ovän med både religiösa och med världsliga ledare. Så det är jätteviktigt för fariserna nu att visa att Jesus inte alls har rätt utan att han har fel. Och det är den bakgrunden som man får plocka in lite grann i den här konflikten också. Och det är alltid så med berättelser i Bibeln, och det är därför som de är spännande, att de har ju flera bottnar. Texten handlar ju inte bara om liksom en dispyt om man får göra, vad man får göra, får man plocka ax på sabbaten. Utan det här handlar ju också om att Jesus talar ju faktiskt om någonting mer där. Han tar sig inte bara rätten att bryta lagen. Han tar sig rätten att förklara för den tidens religiösa experter vad lagen egentligen innebär. Alltså han förklarar Guds lag för de som ska vara de finaste och bästa juristerna. Och sen så avslutar han med den riktiga versen. När han säger att han själv, Människosonen, är herre över sabbaten. Alltså att han säger att han själv är gudomlig. Det är tough. Det väcker nog lite uppmärksamhet. Och vad gör han sen då? När han väl har talat om att jag har rätt att så här ska lagen tolkas. Och det vet jag. För jag är själv son till den som har stiftat lagarna. Då säger han, reglerna finns, men de är inte viktigare än människan. Han säger inte alltså att lagarna är oviktiga, men han sätter dem i ett sammanhang. Och det är därför som han hänvisar till kung David också. Så det är alltså tillåtet att göra någonting, att sätta människan före, att sätta det som är rätt i en, om du hamnar i en situation där det som är rätt kanske inte är exakt enligt lagen. Jesus säger fortfarande inte att du ska göra fel. Han säger inte att man ska negligera lagen. Men människan är viktigare än lagen. Sabbaten är till för människorna, människorna är inte till för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Det här är ju jätteprovocerande naturligtvis, både för det världsliga och religiösa ledarskapet. Men det finns också en poäng till i det här. När man börjar sätta människorna först, så betyder det ju alla människor. För vad lagen i många sammanhang, vilka är det som... Det finns ju faktiskt de som har nytta av lagen och de som inte har nytta av lagen. En del av er var med igår när jag berättade hur det går till, till exempel i södra Kongo och norra Zambia, när de stora gruvbolagen kommer in. Och det finns lagar, det finns regleringar vad man får göra miljömässigt. Det finns regleringar vad man får göra med giftigt avfall. Och det som man ser när man reser i de här områdena och träffar människorna där är istället hur de personerna som är fattiga och som har bott på stället med rikedomarna under sina fötter, de blir bortkörda. Hur bolagen kan lura dem. De säger att de ska få nya fina hus. Och istället så får de ruckel när man väl har rivit människornas hus. Men de kan inte gå till någon och klaga, för politikerna tittar bort, poliserna tittar bort. Alla som skulle ha något ansvar tittar bort, därför att man vet att någonstans så flödar det lite pengar under bordet också. Och jag berättade ju igår också om Roya och hennes dotter Grace som lever i ett fullständigt helvete av giftigt avfall som släpps ut. Och hon säger till mig och mina kollegor när vi är där att de här giftiga gaserna, och det är så illa när vi är och hälsar på, att jag själv känner att det gör ont i halsen när jag andas där, för att det här smältverket för som hör till gruvan släpper ut svavelsyra genom sina skorstenar. Och som ni hörde igår så hade det här ändå tagits upp av myndigheterna i Zambia. Och det ledde till åtgärder. Det gjorde det. Starka åtgärder. För fabriken började släppa ut den här giftiga ångorna på natten istället för på dagen. För då gick det nämligen inte för journalister att komma dit och kunna filma när det hände. Men i hela området så är lukten så stark att jag som bara är där på besök känner att det är obehagligt att andas. Och hon, Roya, som håller i sin lilla ettåring Grace i famnen, berättar hur grannen där har dött, grannen där har dött, där har grannarnas barn dött, när är det våran tur? Var finns lagen? Ingenstans när det gäller de fattiga. Men det finns ju poliser, det finns ju allting där, men de bryr sig ju inte. Och det gör ju det att lagen i ett sammanhang där man sätter lagen så som fariserna ville göra, då blir ju lagen det som bevarar också hierarkierna i samhället och vem man bryr sig om. Och det är inte bara i, kan man säga, svårtillgängliga områden i Kongo eller i Colombia eller andra ställen som det här händer. Hur ser det ut med våra världsledare idag? Skulle vi kunna säga att de bryr sig om att respektera lagen? Jag tycker det blir som ett skämt när man börjar se ibland vad som händer. Det är jättebra att använda lagen när man till exempel vill utvisa människor med ibland omänskliga metoder. Men om man själv är korrumperad eller har begått övergrepp, då är det inte alls något viktigt. Det har liksom blivit att det verkar som att man inte riktigt förstår det här med att man ska tjäna andra när man har möjligheten till det. Utan man funderar, vad kan jag tjäna på det själv? Här är verkligen inte lagen till för vanliga människor, utan för att bevara strukturer för de som redan har makt. Och det används till och med att man kan sänka sig så lågt som att starta krig och helt plötsligt börja hänvisa till religionen. Vad är det vi ser i Ryssland när de har anfallit Ukraina? Det finns en galen patriark där som motsvarande biskop som heter Kirill som säger att det är Gud som kallar oss att gå ut i det här kriget. Och nu helt plötsligt i våras så kommer det som heter Religious Freedom Association, Military Religious Freedom Association, som är en organisation inom den amerikanska försvarsmakten som bevakar möjligheterna att fritt utöva sin religion när man då är soldat, och säger att vi måste istället berätta att vi har fått in över 200 rapporter att det finns officerare som säger till soldater att nuvarande presidenten Trump är tillsatt av Gud och det är ett gudomligt uppdrag att vi ska kriga mot Iran. Man kan ha många synpunkter på den vidriga regimen i Iran, men om man börjar gå så långt att man tror att den världsligt tillsatte presidenten är där från Gud och att det är ett gudomligt uppdrag. Det var så vi resonerade på medeltiden. Eller ja, går man tillbaks till påsken så kan vi ju inte, det är lite svårt så här om man är lite intresserad av nyheter och av religion, och gå förbi Vita husets kaplan, alltså den som är den pastor i Vita huset som numera heter Paula White, som är en liten kändis av många olika saker, som gjorde som så att vi i påskas så utlyste hon en kampanj. Det kanske var någon som har köpt det. Jag hoppas det inte någon som... Jag trampar på några fötter här nu. Eller ömma tår då. Men för det var ju som så att om du bara betalade $1,000 till hennes fond som hon hade lagt ut, då ingick det att du fick en personlig ängel som följer dig. Att Gud kommer att vara fiende till dina fiender. Det innebar också att du kommer bli ekonomiskt framgångsrik och rik. Så det är det är ändå bara 10 000 kronor. Du får ju mycket mer tillbaks. Du får också befrielse från sjukdomar. Du kommer att få ett långt liv. Du kommer få ett ökat inflytande. Och dessutom då att du får ett välsignat år. Och dessutom ett vackert designat bordskors i äkta kristall. Så ja, allt det här bara för $1,000. Jag hoppas, jag är lite ironisk, jag hoppas det inte någon här då som har köpt och känner sig lite arg på mig nu att jag driver med. I så fall får ni klaga efteråt. Det går att mejla mig också om det. Man ska också säga då att till både Paula White och till den här rapporten från Military Religious Freedom Association, som faktiskt är en jätteallvarlig rapport, så var det ju många vanliga, riktiga bibeltrogna pastorer som gick ut och sa att detta är ju helt fel. Så att det finns ju hela tiden en kamp, kan man säga, som pågår. Men jag vill komma tillbaka till det här då, så att säga att Jesus rubbar så många saker när han ifrågasätter eller när han bryter mot lagen och sen så säger att jag har rätt att göra det här, dels för att jag har ett gudomligt mandat, men också för att ni har missförstått lagen. För när man frågar Jesus själv vad är det viktiga i lagen, då är han ju glasklar. I Lukas evangeliet så säger lärjungarna: mästare, vad är det viktigaste och största budet i lagen? Och då svarar Jesus: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett bud av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. Och på dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det ord inga visar. Så återigen, jag upprepar mig lite. Jesus säger ju inte att lagen inte är viktig. Men han för in både en frihet och han för in ett krav. Friheten är att lagen är till för människorna. Och människorna är inte till för lagen. Men han säger också ett krav. Att det handlar om att tjäna. Att du ska göra någonting för dina medmänniskor. Alltså att älska Gud och ta ansvar för sina medmänniskor. Det är sammanfattningen av hela lagen. Men är det meningsfullt? Och vi är ju så små människor allihop. Ja, var och en. Världen är jättestor. Kan vi påverka? Och där kan vi gå tillbaks till den andra delen i det som säger det som han säger. som är så viktig. För den som säger att lagen är till för människorna, att det viktigaste i lagen att tjäna Gud och tjäna våra medmänniskor, det är inte en dålig och ogudaktig predikant som utnyttjade sin ställning för att tjäna på andra. Jesus är ju den som går till det yttersta för att tjäna andra. Jesus är ju själv sabbatens och lagens herre. Han är Guds son och han har lovat att vara med oss när vi följer honom. Så det är meningsfullt att göra något. Var och en utav oss kan dela med oss av Guds kärlek genom att visa omsorg och engagemang för de som finns i vår närhet. Vi kan dela med oss av Guds kärlek via vår församling till dem, faktiskt att nå till alla de som bor i vår kommun eller stad eller region. Och vi kan genom vår nationella kyrka dela med oss av Guds kärlek till alla i vårt land. Och vi kan visa på Guds kärlek för hela världen genom att vi faktiskt kan engagera oss för de fattiga och utsatta via våra kyrkors internationella arbete. Och när vi säger ja till den utmaningen, då har Jesus lovat att han är med oss i det arbetet. Amen.